Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Jag blev frälst när jag var 23 år. Jag tyckte det var så underbart. Jag ville att alla borde ju veta hur bra det här var. Jag hade ju själv förnekat Jesus innan. Men sen när jag tog emot honom så tyckte jag att det här var så bra så att det här borde ju alla få reda på. Så att jag hade en eld inom mig. Jag vill berätta om honom. Jag vill berätta hur verklig han är och vad han har gjort på korset och hur underbar han är. Och ha fred med Gud och kontakt med sin himmelske pappa. Jag var så glad för det. Så att när vi kom till Ramlösa kyrkan i Helsingborg så frågade jag Gud, vad kan vi göra här för att betjäna församlingen? Och då sa den helige ande till mig, jag vill att ni ska vara cellgruppsledare. Så det var vi i 10 år. Vi tjänade. Varje lördag så bjöd vi hem familjer hem till oss. Så vi hade bibelundervisning och vi delade ordet och vi sjöng. När jag var ungefär 35 år så ringde pastorn hem till mig. Och så sa han, Mats, jag ska ha semester nu i juli månad som kommer snart. Och jag vill inte att församlingen ska stänga ner i juli. Jag vill att det ska fortsätta vara möten. Och jag vill att du skulle vara en av dem som predikar den där söndagen när jag är på semester. Så jag sa, ja pastorn, jag tar det. Räkna med mig. Jag ska be till Gud och jag ska ta hand om den söndagen. Kom du ihåg att jag har ju inte predikat innan precis. Så att man var ju lite så här, lite spänd. Men man såg fram emot det. Så jag fastade, jag sökte Gud och jag bad Gud, vad ska jag säga? Vad vill du att jag ska säga? Tala till mig. Jag vill ha någonting att förmedla och betjäna folket som kommer. Och det gjorde han. Och det han sa till mig då vill jag berätta för dig idag faktiskt. Så nu ska vi läsa ett bibelord från första Moseboken kapitel 8. Första Mosebok kapitel 8, vers 8 och 9. Jag ska strax läsa där. Kanske ni kommer ihåg bibelhistorien. Gud skapade himmel och jord. Han skapade Adam och Eva. Allt var perfekt. Ingen svält, ingen jordbävning, ingen corona, inga sjukdomar, inga problem alls. Allt var perfekt. Men sen som ni alla vet, djävulen lurade Adam och Eva. Synden kom in, syndens kraft kom in i människan. Och även djur och natur fick erfara syndens kraft. Så i första Mosebok 6 så kan vi läsa att Gud blev lite besviken på människans ondska som växte. Så han beslutade sig för att sända en flod helt enkelt. Men han fann Noah, en rättfärdig man. Och han hade stor förtröstan för honom. Så han sa till Noah, jag vill att du bygger en båt. Och det var ingen liten båt heller. Det var ju som 1,5 fotbollsplaner lång och ungefär som ett 4-våningshus högt. Och forskarna säger att det var ungefär 45 000 djur fick plats i den båten. Så, och tänk er hur det luktade där efter ett år med alla de djuren. Men det kan ni fantisera om själva. Och efter ett år så börjar Noah se hur vattnet sänkte sig. Och nu kommer vi in i bibelordet då som jag vill att vi skulle läsa innan. Första Mosebok kapitel 8, vers 8-9, där står det så här. Sedan lät han, alltså Noah, en duva flyga ut för att se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noah ut handen och tog in duvan till sig i arken. Vers 9. Min poäng kommer att finnas här. Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken. När jag läste det här bibelordet och började meditera så var det som att Gud visade saker för mig. Ni vet när Jesus blev döpt av Johannes döparen så kom duvan över Jesus i form, den helige ande kom över Jesus i form av en duva. Så en duva i bibliska sammanhang är ju en bild, en av bilderna på den helige ande. Så plötsligt så började jag förstå att, så började jag tänka så här att precis som Noa skickade ut duvan, sände ut duvan över jorden, så, och han flög för att hitta platser och han sökte, finns det en plats här att landa på? Kan jag landa här? Här behöver jag vila. Men Bibeln säger i det här tillfället att han hittade ingen plats att vila på. Inte någon. Så han kom tillbaka. Och så fick jag en känsla av hur Gud talade till mig, att Gud idag, han har förlöst den helige ande över jorden. Och just nu så flyger duvan, den helige ande, ni förstår bilden, så flyger han över alla nationer, alla stammar, alla kyrkor, alla familjer, alla personer, vuxna och barn. Så flyger han just nu och söker en plats där han kan vila på och göra ett djupt verk. Mer än vad vi kan be om och tänka, som Efesierbrevet 3 säger. Så. Men samtidigt så hade jag också en känsla av, och vi vet alla om ni som har läst kyrkohistoria och så vidare. Det är inte alla samfund och kyrkor som vill ha den helige ande faktiskt. Så när den helige ande kommer få besök, om vi nu använder de orden, så är det inte alla som säger att okej, välkommen. Vi skapar plats för dig, vi skapar utrymme för dig. Kommer nådegåvorna, kommer kraftgärningarna, kommer helande, kommer det övernaturliga. Vi behöver dig, vi vill ha visioner och drömmar, smörjelse fullt mått och liv över nog. Det är faktiskt inte alla som ber så, tänker så eller vill så. Helt plötsligt så förstod jag Guds hjärta att idag så sände han ut en helig ande och han letar efter en plats där han kan landa, vila och göra ett djupt verk i. Plötsligt så förstod jag, det här är ju inte bara ett söndagsbudskap. Det här är någonting som ligger på Guds hjärta. Och jag blev riktigt glad faktiskt. Och jag tänkte, wow. Gud talar till en svetsare på det här sättet. Jag tyckte det var härligt. Det var en härlig stund. Förresten, för dig som inte känner mig, till vardags jobbar jag som svetsare. Och i kyrkan som vi tillhör i Helsingborg, så vad jag gör där är att jag städar golven och jag städar toaletterna. Om ni undrar vad jag gör. Jesus sa, vill du vara stor i Guds rike, var en tjänare. Så varför inte städa toaletterna och golvet? Till exempel. Det finns många sätt att betjäna. Nu vet du lite mer om mig. Och Marie är förskollärare, by the way. Amen. Så när jag såg det här så gick jag ner på knäna faktiskt. Där hemma. Och jag sa, helige ande, jag vill skapa utrymme för dig. Inte min vilja, din vilja. Dina drömmar, låt dem komma. Fyll mig med allt som du har för mig. Jag tar emot dig. Jag förnekar mig själv. Som skriften säger i Lukas evangeliet, där Jesus själv säger så här i Lukas evangeliet kapitel 9 vers 23-25, så säger Jesus så här: sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Så där är jag hemma i Helsingborg, böjer knä och säger, helige ande, kom, välkommen. Här hittar du en plats att vara, att verka, att tala, ja, faktiskt göra vad du vill. I mitt liv och i min familjs liv. En månad går. Nu är det dags för mig att ha semester. Så jag tar familjen med mig. Och så åker vi från Skåne upp till Gästrikland. Upp till mina föräldrar där jag kommer ifrån. Så vi kommer dit. Vi fiskar. Vi äter god mat. Farmors mat, den smakar gott. Plötsligt så ringer telefonen. Och jag tänker, vem ringer på min semester? Hur vågar du ringa på min semester? Vem är det? Hallå? Då var det en arbetskamrat som ringde från min förra arbetsplats där jag jobbade. Och den här byggnaden är väldigt, väldigt stor. Så det är många avdelningar under samma tak. Väldigt stor avdelning. Och så ringer en kille som han var inte frälst och inte ens nära att vara frälst, låt oss säga så. Så här ringer, ursäkta att jag ringer på din semester. Men någonting hände här idag på jobbet som jag måste berätta. Det är varmt ute och idag 9 på morgonen så var vi törstiga. Så vi tog en kopp te och så öppnade vi porten och så gick vi ut för att dricka te där ute på rasten. När vi öppnar porten till företaget så ser vi hur en fågel flyger in. Och vi tänkte, oj, en fågel i våran stora byggnad, den kommer att få problem. Så vi tog vår tekopp och så gick vi efter fågeln. Vi tänkte, och den flög och den flög och den flög. Och så berättade han för mig i telefonen, vi såg att det var en duva som hade flygit in. Och han flög och han flög och vi tänkte, kanske vi kan hjälpa han på något sätt eller du vet, skrämma ut han igen eller någonting. Och han flög och flög och så såg vi att han blev ju trött. Och han sökte efter en plats att vila på. Och han hittade också en plats att vila på. Och så sa han, och det var din plats. Det var din plats han hittade och satte sig på och vilade och såg ut och må bra. Och så sa han, det känns som att det här är lite andligt, va, sa han. Så jag sa, och nu helt plötsligt, nu blev jag glad att han ringde. Hallå kompis, tack för att du ringde. Vad roligt att du ringde. Och jag sa, jo, det är lite andligt och det du sa uppmuntrade mig väldigt mycket. Gud bekräftade på ett väldigt speciellt sätt vad han talade till mig. Och inte bara att det var någonting som låg på hans hjärta, utan också hur han på något sätt visade att ja, jag har sett dina böner, jag har hört dina böner. Och jag har sett hur du har öppnat upp ditt liv för att skapa utrymme för den heliga ande. Och så bekräftade han det på det här sättet. Och det kändes så bra. Kära vänner, när Jesus dog på korset så vet vi att han tog vår synd, vår sjukdom, vår fattigdom och skam och skuld och så vidare. Men det var inte bara det han gjorde. Jesus, Bibeln säger att när Jesus kom så kom han också för att just du skulle bedöpt i den heliga ande och eld. Det är också en av hans uppgifter. Så det jag vill uppmuntra dig just nu är att snälla, gör som jag, gör som miljoner har gjort förmodar jag. Skapa utrymme för den heliga ande. Bli den där familjen, bli den där personen. Du kanske är ett barn, du kanske är en tonåring, du kanske är medelålders, du kanske är äldre. Det är aldrig för sent. Skapa utrymme för den helige ande idag. Förneka dig själv, dina drömmar, dina vägar och säg helige ande, jag förnekar mig själv och kom du över mig och gör du ett stort verk i mig så att jag kan se mer än vad jag kan be om eller tänka ut. Jag uppmuntrar dig väldigt starkt till att göra det. Och nu kanske du undrar, okej, spelar det någon roll i att jag gör så? Vad blir frukten över att jag ber på det sättet? Vad händer med dig Mats? Och din fru? Och din familj? Ja, det ska jag faktiskt berätta. Efter att låtsångarna har sjungit en sång så ska jag komma tillbaka efter det och så ska jag berätta frukten av den bönen som jag bad när jag var 35 år gammal. Så häng på. Gud välsigne dig. Amen. Tack Jesus för din godhet. Tack för din kärlek. Tack för din nåd. Tack för att du är vägen, sanningen och livet. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att du har ett syfte med var och en. Tack far för att du är en god far som inte ger oss sten när vi ber om bröd. Som är otroligt nådefull, tålamodig och underbar. Halleluja. För dig som vill så in i vår vision och vårt arbete så kommer det att finnas swishnummer där du enkelt kan swisha. Det går inte till oss privat utan det går till missionsorganisationen vi har som heter Focus on the Harvest. Och jag vet om att företagare kan inte swisha så de brukar fråga efter bankgironummer. Och det kan du också se så du får möjlighet om du känner att du vill så in i god jord redan nu eller kanske lite senare. Gud älskar en glad givare, så känn glädje och känn att du sår in i god jord. Amen. Så, nu är frågan, vad kan en 35-åring som svetsar, är lågutbildad, jobbar fulltid, är gift med fru som är förskollärare, vad kan vi förvänta oss av livet? Vi har två små barn, livet rullar på. Och vad kan vi förvänta oss efter att ha bett den här bönen? Kom heliga ande, jag vill skapa utrymme för dig. Vad kan hända? Låt mig nu berätta. Låt mig nu ge ett smakprov vad som kan hända och hur det yttrar sig i mitt liv. Och det kan säkert yttra sig på ett annat sätt för dig. Men jag är säker på att Gud kan göra mer än vad du kan be om eller tänka. Amen. Vi var cellgruppsledare i 10 år som ni hörde. Jag predikade i kyrkan en gång per år när pastorn skulle ha semester. Det var ungefär vad jag gjorde. Men jag hade en eld inom mig att jag ville betjäna folk med ordet, med evangelium till de onådda och betjäna på olika sätt. Helt plötsligt så började Gud tala till mig. Nu är jag 39 år gammal. Gud talar till mig och han säger, Mats, jag vill att du ska åka ut nationerna och predika. Och jag tänkte, va? Ska jag ut till nationerna och predika? Jag är cellgruppsledare i Sverige. Ingen vill lyssna på mig. Jag täcker upp pastorn en gång per år på hans semester. Ingen annan vill höra mig. Jag har ingen stor röst i Sverige, men jag får Norden och predika en gång per år i Ramlösa kyrkan i Helsingborg. Amen. Och helt plötsligt så säger Gud, jag vill att du ska åka utomlands och predika. Om ingen vill lyssna på mig i Sverige, vem ska då lyssna på mig utomlands? Hallå? Men som Ordspråksboken 3:5 säger, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Så jag behövde gå förbi mitt förstånd, måste jag säga. Och min begränsade tanke bara. Och så bara lita på Gud. På vad han kan göra och på vad han säger att han vill att jag ska göra. Så det gjorde jag. Och först då hamnade jag i Bangladesh. Ni vet, en del kan ju få vissa länder på sitt hjärta. I mitt fall så var det här berömda 10-40-fönstret. Afrika och Asien. Någonstans där kände jag att jag ville åka och predika. Så mitt första land när jag var 40 år, det var Bangladesh, och det blev Indien, det blev Pakistan, så det var mycket i Asien och även en gång i Kenya. Och det dröjde inte lång tid förrän pastorerna själva i de här länderna som vi besökte när jag var timare, så började de fråga mig, Mats, kan inte du komma och predika och bekänna? Det finns många ofrälsta här, det finns mycket att göra här, kan inte du komma och predika? Och jag åkte hem, jag bad och jag kände att vi ska nog göra så. Det var ju det här jag längtade efter. Helt plötsligt så vill folk i andra nationer höra svetsaren från Helsingborg predika evangelium och bota sjuka i Jesu namn. Så det var rätt roligt faktiskt. Men som sagt, det var lite dyrare än att åka från Helsingborg till Göteborg. Och jag måste ju predika på engelska också. Hur ska en enkel svetsare från Norrland, som är vanligtvis är ganska tyst, helt plötsligt ska han predika på engelska också? Men Gud var nådefull och han hjälper mig. Den heliga ande är din hjälpare. Han kommer att hjälpa dig. Amen. 2013 så hade jag en dröm. Jag låg och sov och Gud talade till mig. Och han sa så här. jag vill att du åker tillbaka till Kenya. Och jag tänkte, va? Okej. Det var inte för att jag var arbetslös precis. Jobba heltid. Åker till Asien. Och sen mitt i det. Åker tillbaka till Kenya. Och varför Kenya? Jag menar, hallå, är inte alla frälsta i Kenya? Hade det inte varit lite fräckare med Afghanistan eller Nordkorea? Det hade, du vet, känts som en större utmaning kanske. Men jag tänkte, jag litar på min far, jag litar på Gud. Han vet mer än vad jag vet och han har någonting som inte jag kan se. Men jag tar första steget. Ibland är det så, man ska ta första steget. Och bara du gör det så kommer allt andra att öppna upp sig. Så jag pratade med min fru och med vår vän Gunnar Svensson i Helsingborg. Och de sa, okej, vi åker. Så med Guds nåd så träffar vi en kenyan på en konferens på Nordirland faktiskt. Och han sa, det finns mycket i Kenya att göra. Vi har 42 olika stammar, många krigar med varandra. Och om någon blir kristen i den stammen så kan de inte gå till den stammen och predika för att det finns en dålig historia mellan dem. Så att det är inte enkelt. Alla kan inte gå överallt och så vidare och så vidare. Och förresten, man krigar och mördar och dödar än idag. Och jag sa, oj, det visste jag inte. Och så berättade han lite mer om situationen. Så vi åkte ner. Jag och Gunnar stack ner 2014. Så kom vi till Kenya. Och vi träffade en stam. Det finns 42 olika stammar. Och den första stammen vi träffade var Turkana-stammen. Östra Afrikas tuffaste gäng. Så vi åker dit. En onådd by. Och man var glad. Och jag hade aldrig sett dem. Jag visste inte hur de såg ut. Visste inte hur de dansade eller hur de lät. Men I just fall in love with them. Jag blev helt kär i dem. Faktiskt. De var så underbara och jag trivdes så bra att få hoppa med dem. De gillade att hoppa. Och jag har starka ben så jag hoppar lika högt som dem. Och det gillade de. Och så predikar vi och de blev frälsta och vi bort för sjuka och de blev också friska. Och sen har de många stammar i Kenya och kanske andra afrikanska länder också. De har något fint tycker jag. Man kan bli en del av den stammen. Byäldste bestämmer sig för att vi ger dig ett namn. Nu tillhör du vår stam. Och du får ära också med det. Och det gick så långt så att de inte bara gav mig ett namn. Mitt turkana namn är Ekale. Utan de gjorde mig till byäldste också. Plötsligt så hade jag ganska stort inflytande över Turkana-stammen. Om du är byäldste så har du rätt att tala till alla turkana i hela Kenya eller över hela jorden och de måste lyssna på dig. Så helt plötsligt är svetsaren som städar toaletterna i Ramlösa en kille med inflytande att prata till 1 miljon turkana och de måste lyssna på mig. Det kändes bra. Men tack vare att Turkana-stammen gjorde vad de gjorde, de tog upp mig till en byäldste, så gjorde det lättare för våra kenyanska koordinatorer att ta oss till andra onådda stammar eller byar, som till exempel en stam som heter Samburu. Samburu är också en stam i Kenya och Samburu och Turkana, de har väldigt blodig historia mellan sig. Speciellt i det område där vi jobbade som heter Isiolo. Så vi kom till Samburu. Vi predikade där också. De blev också frälsta och helade. Glädjen var stor. Och de äldste bestämde sig för att vi gillar han den där Ekale, den vita turkanamannen. Vi gör han till byäldste här också. Så nu blev jag äldste bland en stam som dödar turkana också. Så jag tänkte, oj, det här är ju mer än vad man kan be om att tänka. Och sen fortsatte det så här till andra stammar. Det blev liksom, det öppnade upp sig. Turkana öppnade upp vägen till andra stammar. Och för att göra en lång historia lite kortare. Nu har jag 16 olika namn i Kenya. Och jag är byäldste i 7 olika stammar i Kenya. Så jag har bra inflytande i Kenya. I Kalle, den vita turkanamannen. Amen. Jag fortsätter lite på Kenya-spåret. Det hände någonting i Isiolo som var ganska otrevligt egentligen. Det var guvernören och polisdepartementet. Låt oss säga så här, man fattade ett felaktigt beslut, låt oss säga så. Och anföll Turkana som bor i Isiolo. Vi var där när det hände. Vi såg polisbilarna, vi såg polishelikopterna. Det var med som militärer. Hur man då kom i lastbilar och så åkte man ut i byarna. Och så sköt man faktiskt. Man sköt ihjäl Turkana människor. Jagade dem, satte eld på byar och använde granatgevär och så vidare och så vidare. Jag vill inte gå in mer på detaljer. Då många kan lyssna på det här såklart. Men hur som helst, jag fick bilder på det och så vidare. Och sen så tänkte jag, varför gör de så här? De attackerar mitt folk. Kom nu ihåg att nu är byäldste. Och jag känner ansvar för mitt folk. Och så tänker jag, vad gör de? Och sen när jag hörde att det var baserat på ett missförstånd, i alla fall. Kanske en lögn till och med. Så tänkte jag, nej, jag måste göra någonting. Så jag sa till mina koordinatorer, kontakta guvernören. Och säg till att Ekalen, den vita turkanamannen, han undrar, vad gör du för någonting? Och när han fick reda på att jag visste vad som hände, så blev han, som de sa, lite knäsvag. För han visste nämligen vem jag var. Och han visste också att de som bor i Isiolo, om det hade varit val, så hade alla stammarna röstat mig till guvernör i Kenya. Så den positionen hade jag fått i Isiolo. Hur som helst så lyckades jag faktiskt. Så tänkte jag själv, svetsaren går emot en folkvald guvernör, polisdepartement och militären. Kan ni se bilden? Och faktiskt, jag lyckades med Guds hjälp såklart, så lyckades vi stoppa operationen. Och nu plötsligt så ber guvernören mig om råd. Så jag och Gunnar, vi åkte dit. Jag har suttit på hans kontor och jag har även skrivit papper och gett honom råd hur han skulle göra. Och han följde mina punkter. Han gjorde vad svetsaren sa. Tänk en folkvald politiker i ett annat land gör vad en svetsare skriver att han ska göra. Och det som hände nu i Isiolo, det spred ju sig över stora delar i Kenya. Hur Ekalle, den vita turkanamannen, räddade Turkana i Isiolo. Så nu är det plötsligt Turkana i gränsen till Sydsudan. Och det andra stammar i gränsen till Etiopien. De tillhör faktiskt Etiopien, de heter Dasanach. Dasanach är en stam som bor i Etiopien men också i norra delarna av Kenya. Och så har du en stam som heter Toposa. De kommer från Sydsudan men de finns också i norra Kenya. Helt plötsligt så vet, jag ska inte säga alla, men väldigt många vet vem den här Ekalle är. Och nu vill man att han ska komma och predika och mäkla fred mellan stammarna. Så det här, ni vet, det som var väldigt mörkt använde Gud till något gott. Så nu öppnar Gud upp hela norra Kenya och även flera länder till oss. Så vi åker upp till norra Kenya. Gud har öppnat upp. Vi kommer dit. Vi träffar Turkana och andra stammar. Vi predikar evangeliet och många blir frälsta. Vad vi inte visste faktiskt, det var att där uppe i norr så finns det en terroristorganisation. Och den är inte ny, den fanns när Kenya blev självständig. Så när presidenten i Kenya, den första presidenten, när han hade problem i Kenya, då ringde han en goroko. Det låter som, ja, det låter goroko, men när man skriver så blir det en goroko. Du hittar den på Google faktiskt. Då ringde presidenten till dem och så sa han, jag har lite problem här, kan ni lösa det? Inga problem, det fixar vi. Vi smyger lite på sidan om lagen och lite sånt där, vi ordnar allt. Så där uppe har du en terroristorganisation som heter Gorokos. Hela Kenya vet vilka det är, Sydsudan, Etiopien. Alla stammar vet vilka det är. De är hemska, förfärliga, mördar, slaktar, själ. Det är deras vision, det är deras arbete, det är det de är överlåten till. Riktiga, brutala människor. Och bland de här, så, utan att vi visste om det första gången, så predikar vi evangeliet. Bland terrorister. Och nu vet jag varför det var så många som hade skjutvapen på just de mötena. Och så visar det sig att terroristledaren blir frälst. Ledaren för Gorokos. Så han kommer, och det visste inte vi först, men han kommer med en get. Och så på mötet så ger han mig en get. Och så säger han, det här är en gåva till dig. Och så visar han hela terroristorganisationen att den här vita turkanamannen i Kalle, han kan inte röra nu. För han har fått en gåva av mig. Han måste ni visa respekt, och han kan ni lyssna på, och han kan ni lita på. Så helt plötsligt så är svetsaren som rengör toaletterna hemma i Helsingborg, helt plötsligt så är han kompis med terroristledaren i norra Kenya, och de måste visa mer respekt. De i sin tur har ju problem med en annan stam från Sydsudan. De krigar och mördar varandra, har gjort så under lång tid. Nu vill Toposa från Sydsudan ha min hjälp och sluta fred med Turkana. Och jag hjälper dem med det. Och vi predikar, och fler terrorister blir frälsta. Jag blir upptagen i en stam, Toposa, som tillhör Sydsudan. Och helt plötsligt så pratar vi inte bara om att hjälpa att stammar i Kenya. Nu blir det också mellan länder. Och sen så var det också Dasanach-stammen som bor i Illeret nära Etiopien. De ville också att vi skulle komma. Och där var vi första gången i september förra året. Och sen så var vi där nu vid julas, jag och min fru. Och tänk er själva att komma till Dasanach, till onådda byar, och så ger de Jesus. De blir så glada. Och de har inte så mycket kläder på sig heller där uppe. Men det predikar vi. Make room for the Holy Spirit. Skapa utrymme för den helige ande. Jesus kom för att döpa den helige ande. Så det går de utan så mycket kläder och talar i tunga nu. Väldigt härligt, må jag säga. Och så hjälper vi också Dasanach att skapa fred med Turkana. För de har också varit rädda för varandra, har dödat varandra och har en dålig historia emellan. Så nu sprider sig riktigt in i Etiopien också. Nu sprider sig in i Sydsudan. Det har också gått in i Uganda. Och om man törs säga det offentligt, det har också gått in i Somalia. Så Gud kan göra långt mer än vad du kan be om eller tänka ut. Jag har så mycket mer att säga om detta. Men kom ni ihåg vad jag sa första delen? Jag var hemma i Sverige. Gud, vad ska jag predika på söndagen när pastorn är ledig? Skapa utrymme för den helige ande. Duvan söker en plats. Jag säger, kom helige ande, här är jag. Jag förnekar mig själv, mina drömmar. Min vilja, låt dina drömmar, din vilja, ditt syfte komma in i mitt liv. Och låt mig få skriva historia. Låt mig få bli en tjänare till många. Låt mig få bli till välsignelse för många. Det var en längtan jag hade. Och vem visste att inte långt efter det så predikar jag evangeliet i andra länder. Jag mäklar fred mellan stammar. Och fler stammar vill ha min hjälp, och även guvernörer och politiska ledare söker min hjälp för tillfället. Vem kunde ana det av en lågutbildad kille från Gästrikland som städar toaletterna i Ramlösa kyrkan i Helsingborg? Om nu Gud kan göra det här med mig, vad kan han inte då göra med dig? När du ber den här bönen som vi gjorde, när du säger helige ande, jag vill också skapa utrymme för dig. Låt duvan finna en plats i mitt hjärta att göra stora saker. Jag vet om att det kan ta sig ett helt andra uttryck för dig än vad det gjorde för mig. Men en sak är jag säker på, Om du ber den bönen, om du går för det, om du söker Guds ansikte, om du låter den heliga ande komma över dig, tala till dig, så kommer långt mer än vad du kan be om och tänka ut kommer att hända med dig, med din familj, med dina vänner. Ni kan göra någonting tillsammans. Ni kan skapa historia. Ni kan göra något fint för världen idag. Det finns byar, stammar, personer, familjer som väntar på dig just nu. Bara du ska ha ditt genombrott. Det finns många människor som lider idag och skriker. Finns det någon som kan vara till välsignelse för mig? Jag tror att du kan vara en av dem som kommer att bli bönesvar till en annan familj, en annan person, en annan stam, ett annat land. Här i Göteborg, i Sverige och jorden runt. Gud välsigne dig. Skapa utrymme för den heliga ande och allt är möjligt. Amen. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!